En podcast från Aftonbladet.
Det är tisdag och morgonklubben är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig, Molly Wahlberg, Pontus Wernbloom och Alexander Axén. Alec, är du fortfarande arg eller hur mår du idag?
Jag har nog aldrig varit så glad på länge som i lördags kväll när finalmatchen var klar faktiskt. Då fick jag tillbaka energin faktiskt i livet, så att jag är otroligt glad för Hulls skull.
Ditt hat mot Kim Hellberg slutar aldrig upphöra då. Det hedrar dig.
Det är ju, det är inte mitt fel om jag säger så.
Nej, det är väl inte. Men lite tråkigt att vi tappar Boman, även om det här är en fullgod ersättare. Så är, ja,
vad gör han?
För andra veckan i rad.
Ja, det är inte bra. Han är på säkerhetsutbildning inför VM. Ska lära sig att
vad är det för något?
Stoppa blödningar.
Ja, men varför gör ni det? Eller, det
är vi ska, ju ut på fältet. Vi ska ju till USA.
Men ni är ju sportjournalister. Det är ju inte så att ni ska till något krigshärjat område och hålla på och göra riktig journalistik. Utan ni ska fråga spelarna hur de mår, hur det känns och sådär.
Vem vet?
Och vilka är inte med? Vilka har inte uttagna?
Ja,
det är det där som är säkerhetsgrejer.
Alltså, ni måste gå sådana kurser?
Mm, vi måste göra det.
Okay.
Kanske du också hamnar på en dag nu när du är så insikt.
Då gör jag en axel och säger upp mig direkt.
Men du då, Pontus, är allt lugnt efter att du hängde ut Sanna Gudetti som selfiejägare i solnedgången förra veckan?
Ja, jag tycker också så här, det här tycker jag är lite på riktigt dåligt utav min arbetsgivare Aftonbladet då, att man kollar upp en story. På riktigt, vad är det för jävla skit? Blandar in fruarna och grejer i kommentarsfältet. Så kan vi inte hålla på. Då ser vi kolla upp varenda story framöver och då sitter, han som sitter till vänster om mig kommer ha problem då, kan jag säga. Lägg av med det!
Du är lite pressad, var du?
Men nej, ja, men lite på det. Det är klart, jag får hela influencersligan efter mig. De är många. Det är så, gud, han vet, de har 200 miljoner följare allihopa. Så att det är klart att jag är rädd.
Ja, det är bra, Pontus. Vi ska ju prata en hel del fotboll idag och det som har hänt den här allsvenska omgången. Men först vill man ju veta vad som hänt sen sist. Förutom då att du har varit pressad av influencers i Sverige.
Ja, det var tur att jag var nere på Mallis då och tog igen mig. Jobbat rätt så hårt här på sistone.
Det är så orättvist det här livet. Alltså. Nej, igen med på Mallis.
Ja, men jag inte bara tar igen mig, utan jag, det är ju lite som mitt Key West, va? Sloppy Joe's i Lennox där nere, där, ja. Hemingway, ni känner igen det, va?
Vi vanliga är så här, vad pratar du om?
Nej, men jag har skett ut med en tränarlista faktiskt. Det är ju, där är vi ju faktiskt överens om en sak, du och jag, att de är rätt så överskattade allihopa, eller tränaryrket i stort. Vi pratar kanske lite för mycket om det och deras påverkan på resultat och så. Så jag har skitit ut med en lista. Och så fick jag lite feeling där nere då, för jag har rätt mycket myror i byxor. Så när jag var klar med den listan så satt jag ju då och scrollade på Instagram som man gör ett timtals. Såg jag, fan, min brorson har fyllt år. Jag tänkte, fan, jag är så jävla dålig på sånt här. Min fru brukar hålla reda på det åt mig. Så jag grattis till brorsan då såklart. Han fyllde 6 och sa, ja, nej, men det var ju snällt, men han fyllde år i januari. Aj, så jävla dålig är jag där. Men innan jag fick det svaret så hade jag ju fått feeling då att börja gratta folk. Så jag tänkte, fan, min första kompis Patrik Björset fyller 40 här idag. Så jag skrev till honom på Instagram och då, samma sak där. Men jag fyllde 25. Så jag bara, helvete, ja, just det. Det är 20, är det pösen som fyller. Min andra bästa kompis, eller barndomskompis, kallades sen för Römat. Så det går liksom inte ihop, för att vi kallar honom pösen för han var så jävla vit. Och sen då kallar man för Römat när han väl blev så jävla röd så fort han såg solen. Och jag, varför han kallades Mats kan jag inte säga högt här. Det är riktigt elakt, för han heter egentligen Viktor. Så då grattade jag honom istället då, för det var han som förlorade den dagen. Och idag så grattar jag då Patrik Björset som var min första vän. Så det, jag snurrar till sig där nere. Så fort jag får för mycket att göra så går mitt liv åt helvete. Jag måste så extremt tajta tyglar för att jag liksom ska hålla ihop det. För att direkt så börjar jag sväva iväg i så fall. Och det är inte bra för mig.
Det märks att Pontus har varit gammal fotbollsspelare.
Verkligen. Man klarar inte av någonting. Nej. Man ska på träningsläger, stå med väskan så här, var ska vi?
Nej, det är helt rätt.
Nej, men det är sanning alltså.
Så fort man får lite tid över, då är det är kört. Jag måste göra saker hela tiden, så sätt mig gärna och gör någon ny lista här nu.
Men frun måste ju ändå hyllas alltså, att orka leva med Pontus och sen hålla i allting alltså.
Men man tänker ju att efter karriären att då ska ni män steppa upp och liksom ha lite bättre.
Ja, men det gör jag, men bara jag måste bli tillsagd vad jag ska göra då. Alltså så, jag har inga egna beslut och sådär. Jag är fortfarande fast i den här fotbollsbubblan.
Har du listor också som jag, eller?
Ja, och om jag inte har det så grejer. Nej, det jag är liksom inte vardagen, utan jag har den påminner sig, telefonen är jävligt check till det. Skriver upp, grattar den och sånt där. Men ja, egna beslut ska jag inte ta.
Så. Nej. Och medan Pontus har varit i Palma så har ju du och jag varit på en hel del fotboll.
Ja, vi jobbar ju till skillnad mot vila då. Det var ju lång match där måndagen, IFK Göteborg, Ögret IFK Göteborg, som också var tisdag. Sen var det ju match onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag och igår också då. Så att det var det mycket nu. Men det är kul bara. Men det är problemet att det går så jäkla fort. Ju. Snart är det ju slut, känner man ju då. Det är bara 20 gånger kvar snart. Stress, känner jag då.
Mm. Jag tänker att det blir lite krisspecial idag. För det är ju många storlag som inte mår så bra. Vi kan väl börja med det som hände igår då. Där IFK Göteborg ändå tar en poäng och mår lite bättre ändå. Eller Pontus, var positivt ändå tyckte jag efter matchen. Heinz var ute och sa att spelar vi så här kommer vi ta massa poäng.
Ja, men det har de ju sagt varje match också. Så det var ju ingenting unikt i det. Däremot så kanske man kunde tro på det lite mer igår efter den insatsen. Sen om vi liksom ska summera de matcherna som har varit hittills, så är de här två senaste har ju varit bättre, såklart. Men det är ju inte tillräckligt bra kontra de förväntningarna och förhoppningarna man hade på det laget. Och så är det ju det här klassiska, och det här är ju så tråkigt att liksom komma till det här. Nu skulle de spela fotboll, de skulle spela på ett nytt sätt och så blir det possession-drivande, vi ska föra matchen. Så glömde de av att fotboll faktiskt handlar om att springa, vinna dueller och sådär. Så när de väl började göra det, och då har det redan sett lite bättre ut här de två senaste matcherna.
Men possession-fotbollen är ju på det sättet att man blir slö. Därför att man går ut i ytor där andra laget låter det vara och du passar alltid bakåt och du ska passa hemåt och det ska bli alltihopa. Så possession är ju farligt på det sättet att det lätt blir stillastående, du ska stå på sina ytor, du ska vänta på saker. Istället för att man kör en attackfotboll så att säga. Det betyder inte att man bara ska springa hur som helst och allting, men att man ändå har ett mål att vi ska ha ditåt. I possession så bygger det ju på att du ska hålla på och passa bara hela tiden och då blir det spelarna slöa, så är det ju. Men jag tycker att det var en underbar match att kolla igår. Alltså sista halvtimmen är ju magisk, alltså, det kan gå precis hur som helst i varenda
anfall. Det var Villa Västern alltså.
Ja, men i varenda anfall är det ju jättemålchans. Mm. Och man tänker bara, hur kan de bränna så här mycket, liksom båda lagarna då? Men i Göteborgs två sista, jag håller med om det, stor skillnad. Det var ju supporterna som höll på att kosta Blåvitt vinsten där då, i och med att man fick tumma och börja spela nästa dag då, för att de var ju väldigt, väldigt bra. De har satt och väntat på trean och kanske till och med fyran när det blev 2-1 på en kontring och sen blev avbrutet då. Så att där hade de ju lite flyt att få göra 3-2 så mycket på slutet. Men det var ju också som Billborn säger, de är ju fler på träningen nu, det är liksom bättre tryck på träningarna. Då blir det ju bättre också, så är det ju. Man kan ju ha en bra startelva, men kan man inte träna ordentligt så är det svårt att få en utväxling ändå på det. Så att jag är ju ganska övertygad om att IFK Göteborg har börjat sin resa uppåt nu.
Vilka, med tanke på att det svängde så mycket, vilka förtjänade tre poäng, eller var det rättvist med ett kryss i den här matchen?
Nej, men jag tycker väl nog att Blåvitt var det bättre laget. Sen går det väl inte att säga någonting, alltså att det blev kryss, det var väl också, ska vi inte säga rättvist, men med tanke på målchanserna så var det väl ändå någonstans rättvist. Jag menar, Elis gör två jätteräddningar i den här matchen som hade kunnat sluta med baklängesmål, samtidigt hade Ramon och Nicky stolpen och sådär. Så att det var en rolig match att se på, att det slutade kryss, det var väl rättvist någonstans. Tippade över till något lag så tycker jag att det var Blåvitt, men man får ju också med sig då att Mjällby har borta en hel startelva eller liknande, ja. Så det får man ju inte glömma i det här fallet heller, och har ju inte heller sett super ut i år, tycker jag.
Roxon har ju kostat Blåvitt en del poäng nu. Hur ska man tänka med honom, tycker du, Axel?
Jag hade lite tur när de gjorde den här dokumentären om Odilon i Hammarby, och så har de klippt in han halkade en gång och det blir mål. Jag säger, det spelar ingen roll, fortsätt spela han, för det kommer bli bra pengar sen. Och så blev det jättemycket pengar. Det finns ju en gräns såklart på hur mycket kan det bli, så att säga. Men sen samtidigt, man glömmer att han är ung, man glömmer att han kan göra 99 saker bra, medan en sak dålig så blir det jättestor effekt på det. Han försökte igår säga att det var en soft penalty.
Det var inte soft.
Ja, i hans värld kanske. Men att jag tycker att man ska fortsätta spela honom såklart. Mycket för att jag tycker att det har blivit ganska bra när Erlingmark har gått upp, men jag skulle annars spela Erlingmark och han. Jag tror att Erlingmark skulle kunna ha en mer lugn inverkan på honom än vad...
Men har han verkligen haft det då? För han har ju varit och svajat i varenda match, även när Erlingmark har spelat med honom.
Jo, det. Inte så. Jag menar inte att Erlingmark kan göra så då, om inte han är där så, men jag känner att han kan lite få honom lite mer lugn. Mm. Jag tycker Erlingmark Förra året var IFKs bästa spelare. Alla skriker ju Heinz och sådär. Men jag tycker att Elimark var den som var jämnast och höll ordning på grejerna. Nu har de fått mycket kritik. Är han våran lagkapten, är han våran ledare och så här. Och det där har tagit lite på honom, det ser jag. Han gör det okej igår, men han är ute och cyklar och frustration och mycket
sådär.
Fast
det är ju, tycker jag ändå någonstans är bättre än det man har fått se innan. Och inte bara från honom, utan från samtliga egentligen i hela IFK Göteborg. Det är ju det här likgiltigheten som jag tycker har infunnit sig nästan redan från start. Nu brinner det ju lite i ögonen på gubbar. Nu jagar de domare och jagar motspelare.
Vad har man fått det ifrån, tror du?
Nej, jag vet inte. Men det kommer ju nu efter 8 matcher. Det började bli lite press på dem och att publiken buar ut dem. Så. Men jag såg faktiskt en grej angående just det. Det var, jag tror det var Roy Keane här igår. Har ju varit ute och dödat Bruno Fernandes. Men han låg också upp, och då svarade Bruno Fernandes på det och sa diverse saker om Roy Keane och la han bara ut en sån. Jag tycker att det passar in rätt så bra på Blåvitt också hela deras säsong egentligen. Det är så här, too much attention makes a donkey thinks he's a lion. Och det har varit lite problemet i Blåvitt, tror jag. Att de har gått på lite myten av sig själva. Kom 4 förra året, turade sig till den fjärde platsen, var jätteduktiga på hösten, alla andra lade ner och spelade, och så här, i en normal värld så hade de inte kommit 4 med tanke på hur de spelade och så vidare och så vidare. Sen var det i sig en jävla succé med tanke på var man kommer från, 2 raka 13:e platser. Men när man går in då i den här säsongen och tror att det bara ska göra sig självt, då ser det ju ut som det har gjort hittills. Och så bra är de inte. Och jag tror att de liksom, jag hoppas att de har insett det nu och att det är liksom ljusare tider här som kommer framöver.
Vi släpper Blåvitt där om ni inte har något mer som ni vill tillägga. Och...
jag vill bara säga att de förlorade 11 matcher förra året. Mm. Men folk glömmer det. Det är mer än var tredje match. Så det kan gå fort om du får bort kryssorna och börjar vinna istället. För det är ju inte bra att förlora 11 och ha massa kryss. Det är klart att då blir det inte bra. Men om du får bort kryssen, de hade väl 3 tror jag. Då kan det bli bra till slut ändå. Men jag håller med på att det finns några lag som när de är det minsta lilla oödmjuka så får det stora effekter. Och Gais var ju lite så i början när de kom. Att när de tyckte att men nu kan vi allsvenskan, då kommer 0-4 helt plötsligt som en örfil och bara så här. Nej, om vi inte gör allt vi ska göra, då går det åt helvete typ. Och det tycker jag att de har framförallt lärt sig. Men det känns som att IFK Göteborg också nu börjar fatta att så här måste vi spela nu.
Vi går vidare med den storklubb som kanske mår allra sämst just nu, Malmö FF. Fjärde raka förlusten, ännu mer insläppta mål. Vad är det som händer egentligen i Malmö, Axel?
Jag sa ju liksom förra veckan när vi pratade att de har ju tur nu, att när de liksom Västerås och Halmstad hemma 6 poäng, då kommer de ändå få en liten så här, att man sätter en okej start på våren och sådär. Och så kommer den här 3-2 igen, fjärde 3-2-förlusten, och så har de en 4-1 innan. Det är ju för mig obegripligt att Malmö FF släpper in så mycket mål. Men vi blir ju så här förblindade av att en spansk tränare, då är det hur bra som helst och det kommer bli hur bra som helst. Han har inte en aning vad han håller på med, som jag känner. Från också att ett Malmö som var väldigt centrerat, att man liksom geléklumpen hängde ihop. Nu är man jättebreda, jättelånga, vilket gör att det är jättelätt för lag att kontra på Malmö och komma till bra målchanser, för det sitter inte ihop alls. Och stressen som är nu också, att man är dåliga, liksom, gör ju att man skyller på varandra. Man ser på 3-2-målet de släpper in, hur den ena mittbacken pekar på den andra, vad gör du typ? Och han tycker synd om sig och sådär. Det är inget lag liksom. Och det är ju ett jätteproblem i Malmö såklart.
Jag tycker den defensiva strukturen ser för jävla ut. Alltså egentligen alla mål som Malmö släpper in går ju att peka på ett individuellt misstag av någon. Senast är det väl Lundberg, tror jag, som hoppar upp. Jag vet inte, negativ spänst liksom. Tyngdkraften drar han rakt neråt. Johan Dahlin kanske ska göra det bättre också. Men det är så, och så har du 3-2-målet då. Ett jävla inlägg liksom. Han står och måttar och backarna faller inte som de ska göra. Och sen så är det ju pekleken, vems fel det är. Men jag vet inte, det är så här fundamentala grejer som i försvarsspelet som inte funkar för dem just nu. Och de, sen Ponne faktiskt då gick bort, kanske inte ska säga, men gick och skadade sig i alla fall. Så har de sett för jävligt ut defensivt. Och det är gott att spela fotboll och släppa in 3 mål på en match och hoppas att man ska liksom vinna matcher. Och jag tycker inte att tränaren gör någonting för att faktiskt hjälpa det där laget heller med att tajta till det defensivt.
Sedak Banovic står efter matchen och säger flera gånger att de är rädda för att misslyckas. Alltså att det,
fast det är ju inte problemet för dem, att de är rädda. Jag tycker inte de är speciellt rädda. Jag tycker att de bara ser för jävla dåliga ut defensivt. Och det har ingenting med att göra att de är rädda. Jag tycker att de vill ha bollen och försöker. Och,
men det är de offensiva spelarna, Pontus, för ja. De är ju... de tycker jag ändå försöker, och ja, de gör ju två mål i stort sett per match. Mm. Men det hjälper ju inte när backarna inte klarar det. Han kanske inte vill säga det rakt ut. Det är ofta så, du vet ju själv, forwards ibland står och pekar ner på backarna. Ja, nej, vad fan gör ni där nere?
Och tvärtom då, om du inte gör mål. Liksom, så är det.
Och då tror jag att han menar liksom att allting in i box blir ju farligt på något sätt. För att ingen litar på någon, alla är liksom helspända, rensningar går rakt upp i luften, och så samtidigt så lyckas andra lag göra snygga mål, och liksom för att de har mycket målchanser att få självförtroende. Så det är annat nu när Västerås åker ner till Malmö inför den här matchen. Då känner ju de på riktigt, tror jag, att vi kan nog ta en poäng om vi gör allting rätt och jobbar hårt, och att publiken kommer bua om det inte ser bra ut och sådär. Allt det där man pratar om för att försöka få med sig emot sig publiken och så. Västerås, för kanske då sist de åkte upp och så här, har ju en annan känsla att nu blir det tufft här, men vi får se hur det går, men man vill ju alltid tro att man ska vinna, men jag tror på riktigt att de satt i bussen och tänkte, vi kan vinna den här matchen. Mm. Och det gör ju också att lag åker dit med något helt annat, och sen börjar man räkna upp nu, de har vunnit i ledarstadion som de knappt förlorar en match på per säsong förut. Och nu vinner alla lag liksom. Och sen hör man då en del supportrar, men vi har haft svårt program, de här Stockholmslagarna borta, Sirius hemma. Man sitter så här, är det här Malmö FF?
Men du ser också med liksom, det att de har vunnit två matcher uppe i Stockholm där de har varit jäkligt bra defensivt. Det var under Ponnes tid där som vinner de inte de två. Det är 6 poäng mindre. Då ligger de ju nere med Blåvitt och Harva. Liksom. Och det är ett lag som jag i alla fall tippade skulle vinna Allsvenskan inför år, men det har ju sett allt annat än bra ut.
Du sa ju i fredagsaxen att om det inte blir minst 4 poäng de här matcherna, då tror du att Ramirez har gjort sitt. Och kollega Disco har ju avslöjat att det Malmö är ute och letar efter ny tränare. Tror du att vi får se det redan nu? Eller?
Ja, det är ju ett underbetyg för den sportsliga ledningen som gick ut och slog på stora trumman att man har pratat med 40 tränare och det aldrig varit mer noggrann och sådär. Men det har ju ingenting med det att göra, för att slår det fel så slår det fel. Och det Malmö FF har gjort, tycker jag då, det är att de har tappat lite sitt DNA, vad de är ute efter. Jag säger ju ofta det är därför jag säger med Blåvitt och sånt. Jag tycker man ska vara Blåvitt. Man ska veta vad man får se när man ser Blåvitt. Liksom hårt jobbande och de är i ansikte och du vet, man jagar domare och allt det där. Jag vill se det, för att det är det som jag förknippar med olika lag. I Malmö FF då, när man får rysrum, så blir det ett possession-tänk lite mer långsamt, det blir mer kontrollerade anfall som det så fint heter och sånt. Jag tror liksom inte att de vet riktigt vart de är just nu, och då försöker jag hitta en blandning av det där gamla och det här, var väl det man försökte göra, och det har inte gått det. Och det blir ju det svåra här nu att man kan se det på två sätt. Det är ett drömjobb nu för en ny tränare att komma in och slå i underläge och allt är dåligt och nu får man vända det. Men det är också så att man famlar lite identitet, tycker jag. Vilka är vi? Vad ska vi göra? Hur ska vi spela? Vad ska vi liksom? Jag tror att de har jättejobbigt där borta i Malmö nu. Att det blir ju ett sånt underbetyg till dem själva om de är tvungna att ta bort honom nu. Men det känns ju som ingen tror på det. Varken supportrar, sponsorer eller spelare just nu. Och då blir det problem. Alltså. Och det är liksom inte så att han är jättedålig tränare. Det är bara att här och nu funkar det inte. Och det är ju bara vi i Sverige som pratar om processer och tid. Du vet ju själv utomlands. Du kan ju komma in ny och blir det inte bra på 5-6 matcher får du också lämna. Det är så det är.
Men framförallt i storklubbarna är det ju så. Alltså, jag förstår ju att Sirius kan gå runt och tänka processer och Mjällby och så vidare. Men de här storklubbarna, du måste vinna. Det får se ut hur du vill. Det är skit i supportarna. Utan vinn matcher, vinn titlar så är alla nöjda och glada. Och gör du inte det, och då kommer du att få gå därifrån.
Han sa ju själv efter matchen att man överskattar tränarens betydelse.
Ja, det har han ju i och för sig rätt. Jag tror att han hade sagt samma sak ifall han hade legat i toppen. Då tror jag han hade stått där och solat sig i glansen eller på sin hemsida som han också har. Sen var inne och surfade in på. Va? Ångrar att jag gjorde det faktiskt. Hade du en hemsida?
Men är det det som är lösningen för Malmö? Få bort honom och börja om?
Få bort hans hemsida, till att börja med. Sen kan de göra så om honom också. Det tror jag faktiskt, helt ärligt. Jag förstod inte varför man tog honom. Jag förstår inte den här att folk ska börja gå och åka till Finland och till Spanien och grejer för att hämta tränare. Vi har bra tränare, men så, nu ska jag inte vara sån. Kim och Tolle sitter arbetslösa och det gör de enbart på grund av att Kim uttalade sig jävligt korkat en gång. Det är därför, och att de körde lite så här diktatorfason och så här. De har ju för fan resultatet på sitt sätt. Ingen ens tar det dem med tång. Det kan faktiskt inte begripa, jag ska vara helt ärlig. Utan istället då ska man åka ner till Racing Santander och till någon kille som har varit över Colombia eller Ecuador eller vad det är och tagit fram spelare som ja, inte ens går att checka ifall det stämmer. Så att, nej, jag tycker att de borde gå på något säkert kort där nu framöver Malmö. De behöver ta en lista på 40 pers. De behöver ta typ Kim och Tolle eller något liknande, tror jag.
Det är ju ett gäng svenska tränare lediga. Vem vill du så? Eller vill du ha någon ny spansk? Eller vad nej, vill men, du se man med?
Malin. Just spansk är ju... Jag går fram och skakar på tvn ibland när jag kollar spansk fotboll. Jag vet inte om matchen är igång eller inte går så långsamt.
Nej, men, så här, men det är men, väl en sak. Men vad fan, det har ingenting att göra med att inte de kan fotboll och så. Men, här,
nej, men det är en annan kultur. Det är så jag menar. Dit? Det är en annan kultur. Alltså, det är därför jag menar liksom att... Svenska tränare, det håller jag med om Pontus, jättebra. Alltså vi, om du, han är varit ute, han vet hur en del tränare är. Man fattar, det finns ingen röd tråd i en träning. Vi börjar med en uppvärmning som sen övergår till en possession, som övergår till en övning, som övergår till ett spel, som övergår till våra system. Att allt sitter ihop. Du kan fatta när du går av träningen vad vi har gjort idag. Utomlands, då är det liksom uppvärmning, skottövning, sen blir det en spel, sen blir det något så här. Det går att ta höger och vänster och folk liksom vet ingenting. Och tränaren står och bara skriker... Ja, vi spelar samma system som dem, match dem och sådär. Och så alla tycker att det är jättebra. Men vi är ju inte managers, så vi får ju aldrig chansen utomlands. Och när vi får det så gäller det att ta den chansen. Och det är väldigt tufft då, i och med att vi inte ens kan få ihop en egen stab oftast, utan man får ärva sina saker. Det gör ju att man kommer till olika ställen. När jag följde med Benny till Norge, bara det är liksom... ett jättestort steg på hur de spelar fotboll och vad det krävs hos dem. Jag menar, då sa man liksom att första 15, då spelar man inte upp bollen på mitten. Det går inte för att alla bara pressar och är skitduktiga på det och då tappar man matchen. Utan första lägger man i bakrum och så jobbar man därifrån. Punkt slut bara. Man måste förstå det. När Rickard Norling kom dit, när Magnus Haglund kom dit, utskrattade. Alltså, Brann ska vinna guld, de åker ut och de är på väg ur Superettan när de byter tränare. Kom in en ny, han gör att de vinner Superettan, kommer tvåa året efter. För det har med det att göra. Det är inte bara så här, fotboll ser likadant ut i hela världen. Det gör inte det. Och det är jättestora skillnader på kulturella saker och hur man ska vara som ledare och massa saker. Så det är jättesvårt. Och därför menar jag typ att det är för enkelt att bara säga, tar man någon från det här landet då kommer det bli bra och så. Det är inte så. Men såklart att det finns bra tränare i alla länder och att det är allt sånt här. Men det är många som säger att det är väldigt unikt att komma till allsvenskan. För vi kanske tycker att den inte är så fysisk. Men varje gång jag spelar träningsmatcher mot utländska lag så säger de alltid att ni är så fysiska. Det är så jobbigt att möta typ. Och jag fattar ingenting. Men det är en annan typ av fys vi håller på med och är på, organiserade på ett annat sätt. Så att det är inte så jävla lätt. Därför tycker att man ska göra som vanligt, keep it simple. Det är klart att vi har bra svenska tränare och att Kim och Tolle inte har haft jobb på de här åren, det är ju sånt underbetyg till många allsvenska lag.
Nu har man fått loss Filip Berglund från 1 juni från Hammarby. Tror ni att hans första samtal går till Mellberg eller blir till Kim och Tolle, eller vem ringer han, Axel, om du ändå ska säga ett namn?
Ja, alltså Mellberg tycker jag har fått alldeles för mycket cred. Jag tycker inte han har gjort något märkvärdigt. Alltså, så kan man, men han tog upp dem till allsvenskan, men BP med sina juniorer, de kan ju liksom vara hur bra som helst ett år. De behöver inte göra någonting nästan, och jag säger inte någonting av det, men kvala sig kvar mot Utsikten och såna saker. Alltså, det är helt okej, men kan han kliva in i Malmö med vad det innebär? Jag ställer stor frågetecken kring det faktiskt. Däremot Kim och Tolle är ju så starka i att de är två också, vilket gör att när det brinner där så har de varandra ändå, och det är ju extremt viktigt. Deras fotbollskunnande, deras, som Ponto säger, deras framgångar, deras allt det där är ju liksom, det är ju ingenting att tjafsa om, utan det är klart att det är bra ju. Men de har fått ett negativt, att de är så negativa, att de är lite småsjuriga och sådär. Vad spelar det för roll så länge de gör bra liksom, prestationer på poäng, tycker jag.
Årets målkandidat i den här matchen också, eller? Magnussons...
Ja, helvete, jag vet inte vad han fick på den. Det ser man sällan faktiskt, ens i världsfotbollen. Vi skulle se ett sånt mål i allsvenskan. Det var en riktig pang, tror jag.
En annan spelare som det stormar kring är ju Kalle Karlsson.
Inte spelare, va?
Tränare. Ja. Kritiken gått lite överstyr, kan man väl ändå säga, när Hammarby får gå ut på hemsidan och säga att tonen inte har varit acceptabel. Hur...
Jo, men så är det ju alltid, höll jag på att säga. Den sista.
Men har det inte varit inte lite heller, mer än vad det brukar vara i det här fallet?
För vad Hammarby menar du då?
Alltså att kritik kommer, det tycker jag att man ska ha med tanke på hur det har sett ut här på scenen. Sen får den ju vara liksom, alltså du kan ju inte hålla på med de grejerna som man har sett då, som att folk skriver. Det är liksom att gå över gränsen, om man passerat den, då är det liksom, det är no-go kan jag tycka. Och det goes without saying faktiskt, att man passerar de gränserna. Det är bara idiotiskt. Men att han får kritik, det har absolut inga problem med. Och det tycker jag faktiskt att han ska ha också, med tanke på hur de har presterat. De har den dyraste spelaren genom tiderna, va? Inom Sverige i alla fall, Victor Lind som inte spelar, alltså, knappt spelar, och framförallt när han spelar så spelar han sån jävla vänsterback, eller de tiltar över till andra hållet. Jag förstår liksom inte riktigt varför, när du ärver ett sånt fint fotbollslag som jag ändå vill hävda att Hammarby är. Förra året var Mjällby på att de var bäst genom tiderna. Hammarby var jätteduktiga förra året, men att man inte bara liksom, att man måste, jag förstår inte att tränarna alltid måste sätta sin prägel. Kan man liksom inte bara förvalta det som redan finns? Ställ ut det där laget. Och så får du dessutom då Victor Lind till det, ute till vänster. Då kommer de ju troligtvis att vinna. Nej, men istället så ska det, kan liksom inte hålla händerna borta från den här kakburken som är VSK-fotbollen 3-4-3. Han ska hela tiden, kanske ska vi ner där, och så blir det lite misshandel på Besara då, som gör 17 mål förra året. Och så blir han lite tjurig, och så kommer han ur matchen. Det är väl ofrånkomligt att han blir äldre och sådär. Men jag tycker inte att Kalle har hjälpt honom att vara den spelaren han kanske har varit tidigare heller. Så att jag tycker att kritiken är befogad. Den kritiken som han ska ha. Inte den kritiken som har framförts på vissa sociala medier. För den är alldeles för tuff emellanåt.
Alltså problemet är ju att, och det här att säga att styrelserna är för dåliga i svensk fotboll. Därför att man tar en bra tränare. Man tänker inte, vad innebär det för vårat lag? Man spelar 4-3-3, man tycker att man är jättetydlig med vad man ska göra i Hammarby. Man har de här spelarna, den här truppen är gjord för det. Och så tar man en 3-4-3-tränare. Det är klart att han kommer försöka göra sitt.
För men det är inte det här kan märkligt att Hammarby gör det? För jag tycker alltid att Hammarby nästan har varit bäst i klassen på just det. Jag tänkte ju att när Hellberg då gick, att de, nu tar de en nästa stora tränare som spelar 4-3-3. Alltså de tar inte Kalle Karlsson, precis. Nej. Som du är inne på här, för att han spelar den här typen av fotboll. Det är lite hans filosofi och sådär. Utan de kommer ju ta det. Och så gör de ändå det.
Exakt.
De skjuter sig själva i foten lite.
Och då har ju då Samuelsson, som hade Hammarby talang, som höll på att kvala upp i Superettan då, och Douglas som var med där också från början då, i Kims sätt att träna och göra. Så de är ju kvar och berättar då för mig som kommer ny tränare, så här tränar vi, så här spelar vi, så här gör vi och så där. Och det är jättebra. Om jag har den, att jag känner att jag kan lita på dem och att jag kan känna att jag släpper det, samtidigt som tränarna tittar, eller spelarna tittar på mig, vad adderar du, vad vill du göra extra, för det vill de ju veta, för annars blir jag någon som bara levererar någonting som jag inte kan ha täckning för. Och det här varnade jag för tidigt, att det är jättesvårt att när man har ett system, när man är en systemtränare, alltså att man, det är så här jag vill spela, att gå till ett lag som inte gör så, du skjuter dig själv i foten. Och när han står och ropar kontrapress och spelarna tittar på varandra och bara, men det är inte nu vi ska göra kontrapress, vad pratar han om? För att han inte lärt sig och han kan inte det här. Då blir ju frågan så här för mig, ska han försöka göra det Kim Hellberg gör, eller ska han försöka göra det han kan göra själv? Och det är det som jag menar att Hammarby måste vara mycket tydligare med. Och då säger de ju, vi är inte personberoende. Ja, då har vi visat nu att det är man. Och Kim Hellberg är ju liksom 1-2 matcher från sparken, ska man ju komma ihåg när han börjar. Skillnaden nu är väl att den här truppen är mycket dyrare och med, liksom bättre och sådär än vad Kim Hellberg tog över. Men det är ju alltså ett derby mot Djurgården någon match till som gör att han får vara kvar. Alla spelare sett det bästa tränare man har haft och sådär. Det är klart att det är det när man får spela sin fotboll och man får göra alla saker och allting. Det är klart att alla säger så, och han är ju hur duktig som helst. Men det är också en mardröm att komma in bakom där ju. Om du tänker att jag måste spela som han, för då går det inte. För att Kim är Kim och Kalle är Kalle, och det går inte att bli en halvar. Jag tror inte Kim skulle kunna gå till VSK och spela 3-4-3 heller på bästa sätt. Det är det här som är det svåra. Och då säger jag som det, liksom att om man inte vill vara personberoende, då måste ju de lista tränarna redan nu på vem, om Kalle får sparken, då ska vi ha den här spelaren eller tränaren, för han gör 4-3-3 på det sättet vi vill göra. Där är man inte riktigt, man gör inte riktigt det här jobbet, utan man tar bara en bra tränare som man tycker att det här blir kanon. Men att han börjar spela med treback ganska snabbt ju, och tilta ytterback, och trivs inte riktigt med Noah Persson för han är för dålig defensivt, då har det blivit att Victor Lind får köra hela vägen istället, som inte alls trivs på det här sättet och sådana saker. Det kan gå ganska fort, och i centralt fält utan Tekki som inte vågar spela in till Besara gör att Besara inte är på rätt ställe där han ska vara, för att han måste gå ner och hjälpa till för att få upp bollen för att det inte funkar och sådär. Så att det har blivit en negativ grej. Jag tycker fortfarande, och det här är rätt så kul, jag är ju så gammal, mycket äldre än dig Pontus, att Hammarby har ju aldrig mått bättre någonsin som förening än vad de gör nu. Men det blir så här som att Hammarby, det ska vinna och det ska vara allt möjligt. Så här. Men tittar du historiskt, att de ska vara ett topp 3, topp 4 lag år efter år, du hittar inte. Du kan leta hur mycket som helst, det finns inte. Så de äldre Hammarbyarna som jag pratar med, de är ju helt så här, vi är på en bra plats, vi kommer kunna lösa det och så här. De unga tror ju liksom att i Hammarby, då är det vinnarkultur, vi vinner allting och så här. Det är inte så.
Ja, men det är jag inte så mycket för heller, om man ska vara helt, jag förstår vad du menar, men jag är mer så här, att nu har ju de sitt fönster här nu med Karlsson på mitten, de har Victor Eriksson, de har Abraham där fram, alltså det finns ju ingen garanti för att de kommer kunna ersätta dem den dagen de lämnar och så vidare, så det är ju nu de ska vinna, det var förra året de skulle vinna, det är år de ska vinna, kanske nästa år också, sen vet vi inte vad som händer, de har så pass bra ekonomi, det kommer säkert gå bra ändå, men det är ju nu, de har ju liksom inte råd att schabbla bort de här chanserna, för så många chanser får du faktiskt inte. Kolla bara Malmö nu till exempel, de hade ju sina år där, otroligt dominanta, nu blir det jobbigare här för dem och det kommer säkert ta några år innan de återhämtar sig från de här två smällarna som de kommer åka på två år i rad.
Så som Blåvitt gjorde förut kan man säga, för 80-90-talet då tänkte man ju att Blåvitt kommer alltid vinna, då kommer alltid, de hade alla landslagsspelare, de köpte alla nya som kom, de var helt överlägsna på allting, och sen så blev det ett hack i skivan, och så nu då nämns inte ens Blåvitt som liksom, de som är 30 år yngre, de fattar ju inte vad vi pratar om typ. De som är äldre var ju alltid stor respekt för Blåvitt och tänker att det kommer tillbaka, det kan gå fort, men jag håller ju med dig att när Malmö nu bränner och det blir Mjällby och nu kanske Sirius, det är klart att det slår ju tufft för Hammarby.
Det är ju nu du ska vinna.
Ja, jag tror fortfarande att Hammarby kan vinna.
Du tror det?
Ja, absolut.
Vad är vägen framåt då? Alltså, Nahib Besara säger efter matchen att det var länge sedan han var med om sån här mörk tid i Hammarby. Tror du att...
historielös. Totalt historielös. Men ja.
Men tror du att Kalle har spelarnas förtroende eller börjar det knorras lite?
Nej, men det blir ju så här att... Som jag tänker nu, jag har bara spelat lite Superettan typ några 3-4 säsonger, men jag tänker så här, som spelare är det ganska skönt om det blir fokus på tränaren, för det är lite lätt för spelarna att så här, okej, det är han som får skiten, då kan man dra sig tillbaka lite, än när det blir så här, tränaren hos oss är svinbra, ni måste börja röra er. Det är ingen som frågar sätter Fidde när det går lite trögt för guys i början, noll, och då vet ju spelarna, det här är upp till oss, det här är inte någonting till någon tränare. I det här fallet, både i Malmö och både här nu, så börjar det bli kritik på tränaren, vilket gör att spelarna kan göra så här, ja, men vi förstår faktiskt inte hur vi ska spela och vi,
men det är ju lite circle of life också, kolla svenska landslaget, Jon Dahl fick ju allting, såklart, och skulle ju ha mycket. Nu nästa gång så kommer det inte, Potter kommer inte få kritiken på samma sätt. Nu kommer den riktas mot spelarna individuellt också. Och det är väl det som kommer vara. Kalle får ta det nu. Skulle han få sparken då är det spelarna i sig. Och där kommer inte du gilla att jag säger. Men just med Besara var han 35, va? Det kommer ju komma en dag här rätt snart tror jag. När han inte är lika dominant som han har varit innan. Vi kommer ihåg Mange Eriksson i Diffen till exempel. Allting gick via honom, alla framgångar också på samma sätt som kring Besara. Att det kommer ju en dag, det kan ju vara så att Kalle ser att man tycker att han har dippat lite på träningar och sådär, och när de sitter och kollar videoanalys, att det kommer komma en dag med Besara också när han blir lite jobbig för Hammarby att ha. Mm. Och det, när det är 35 år, det är normalt, och med tanke på hur mycket han har betytt för dem, så kommer det vara jobbigt för dem att plocka bort honom. Jag säger inte att den är nu, men jag säger att, precis som du är inne på här, kritiken kommer att riktas mot spelarna här framöver, även om Kalle är kvar eller inte. Och då kan det vara så att han får börja ta den också. Nu är han lite småtjurig i början för att inte han riktigt har kommit upp i nivå, kan jag tycka. Och det kan jag också förstå, då är det enkelt att lägga det på tränarna. Och det gör ju vi också i den här studion.
Nu kommer jag på en sak, Malin. Mm. Kommer du ihåg det här att Pontus kastade upp på mig att Hammarbys trupp är så jävla bra ju. De behöver inga nya spelare. De är kanon ju. Nej, men står det fast vid det eller?
Ja, så här, ja, det står jag verkligen fast. Jag tycker att de har en SM-guldvinnande trupp som den är. Jag tycker bara att den är lite misshandlad av tränaren faktiskt och hans sätt att spela. Det tycker jag, det står jag fast vid. Du kan inte köpa en kille för 30 miljoner som är så pass duktig som Lindy och spela honom långt ner i banan när han obviously då ska spela vänsterforward i ett 4-3-3 som jag tycker att Hammarby ska spela också. Det hade egentligen bara varit för Kalle att ställa ut det laget som var förra året och addera Victor Lindas, så hade de gjort jobbet åt det. Får de att tycka att fotboll är roligt, som du brukar säga. Gå och klappa dem lite på ryggen så kommer de lösa det. Och så slipper du ha en arg Besara. För har du det, ja, då kommer du inte vinna fotbollsmatchen.
Vill du ha något svar på tal?
Nej, nej. Jag tror att de som lyssnar förstår vad jag menar och vad Pontus menar. Så att,
ja. Ja. Men blir Kalle kvar då, efter sommaruppehållet?
Ja, men man kommer ju ha, nej, men man kommer, för jag tänker så här, man ska ju ha en utvärdering nu, ja? Och då kanske man får till det här läget att, för de har ändå kommit tvåa i, det låter ju som att man hånar när man säger det, men de har kommit tvåa i Svenska Cupen och de ligger tvåa nu. Det är klart att de kanske vill se bättre spel och sådana saker, men då har man kanske en utvärdering. Vad är det som gör att vi ser ut så här, eller vad är det vi behöver jobba med och sådär? Och kommer man fram då till att Kalle säger att, men jag tycker så här, eller vi kan ändra så här, eller jag får gå tillbaka till där vi gjorde innan och sådana saker, då tror jag att man kan gå framåt. Säger Kalle att det är det här eller inget, då kommer man till ett nytt läge. Hammarby säger till Kalle, du måste göra det här, annars så får vi bryta, då kommer vi till ett annat läge. Så utvärderingen nu efter den här våren kommer vara extremt viktig. Och har Kalle ingen prestige, då kommer han kunna vara kvar, tror jag.
Sen är det ju det här, om de skulle sparka Kalle, ja, men då riktar de ju blickarna mot sig själva, de som sparkar Kalle också. Att så här, ni anställer en tränare som spelar 3-4-3 istället för 4-3-3, hur fan tänkte ni? Och det är klart att de kommer vilja skydda sig själva så gott det går också. Det får man ju alltid ha med sig när det kommer till den här typen av beslut.
Vad betyder den här segern för AIK då? Det var ingen som trodde på dem. Nej, i början av matchen, absolut inte du, Axel.
Nej du, det här såg jag inte komma alltså. Men att de stod i 7:50 var det folk som sa till mig. Två Hammarbyare visar mig spelkvitto, för då sa de så här, torskar de nu, då ska de här pengarna in på ölkontot.
Då blir de fulla
ändå.
I alla fall.
Ja, kanske var nöjda ändå. Nej, jag såg inte alls det här komma. Hur AIK... Ett, gör så att Hammarby inte kan spela som de brukar göra. De pressar dem på ett väldigt, väldigt bra sätt. Också att Hammarby inte kan pressa AIK, utan att AIK spelar sig ur situationer. Jag såg inte att det här skulle komma faktiskt. Sen radade inte upp målchanser och sådär. Viktor Eriksson nickade i kryssribban en minut innan de gör 2-1. Det är klart att marginalerna var på AIKs sida den här matchen, men liksom, de jobbade också till sig marginaler, som så fint heter. De slet, de löpte. Tjongvaj, Besirovic, Selina sprang ju som, alltså det var helt sjukt när man satt och tittade på där liksom. Och att Hammarby-spelarna såg mer och mer så här ut, vad händer typ? Det här skulle bli en skrattmatch för oss ju. Att de var inte riktigt de här sista procenterna, tror jag, men som sagt, de kan ju vinna om de nickar in den där, och hade ju några skott i lägen i första halvlek och så. Men just att AIK kunde visa att på det sättet de vill spela nu då, att det var ingen parkerad buss, det var ingen så här stå och täcka 25 skott i straffområdet, utan de kunde spela sig ur på ett bra sätt, det tror jag gav mer än egentligen de här 3 poängerna.
Håller med?
Ja, det gör jag väl. Precis som säger, det kunde ha slutat åt andra hållet också. Victor Eriksson, Nicke Stolpen, Selina gör ett mål som Banner Han vill ha tillbaka.
Victor Eriksson också var ganska svag prestation, tycker du inte det?
På målet? Skit i honom och gör mål sen. Alltså på riktigt. Det är så.
Är du gammal målvakt, Malin, eller? För jag pratar med Per Hansson, så är det alltid alla andras fel.
Jo, men det är ju en typisk målvakt. Det är Per Hansson också, otrolig gubbe. Men den ska jag givetvis ha. Så att det är ju det som avgör matchen. Men absolut, jag var imponerad av AIK att de ändå vågade spela fotboll med tanke på vad de kommer ifrån för typ av prestationer och resultat. Så att de vågade stå upp på bortaplan i ett derby på det sättet de gjorde, det är det nog bara AIK som gör faktiskt. De har ändå det där självförtroendet, det där jävlar anammat, att de ändå vågade spela den fotbollen som Reveiro har procklat på dem. Och så jag tycker det är vägen fram för AIK, med tanke på att de måste lyfta in mycket unga spelare, de måste bli mer framåtlutade för att kunna sälja spelare och rädda sin ekonomi. Så jag tycker att all heder åt tränaren där faktiskt, som jag har varit väldigt frågande till innan också.
Det är ju också kul att se när man kommenterar då att det är typ så här 3 minuter kvar. Hove gör överlapp och mittfältet springer in. Jag sitter bara så här, för herregud, vad gör ni nu, tänker jag. För att tappar de den nu, då blir det här AIK som...
Men det här är den nya fotbollen. Folk är på riktigt dumma i huvudet. Jag såg den här miljardmatchen som vi pratade om. De leder med 1-0 halv. 30 sekunder kvar. Går på avslut. Ja. Jag bara, alltså ditt avslut kan vara liksom, det är värt flera miljarder om de gör mål i andra änden nu. Du ska vara ner till hörnflaggan eller sparka in den till inkast där nere. Ja. Men folk har ju slutat tänka sen. Jag förstår att du tycker att det är charmigt att de går och anfaller. Och så,
nej,
jag blir bara provocerad.
Jag tänker bara att det inte är AIK typ. För att du har ju Nordfeldt som spelar AIK där nere och backar som Lasa hela tiden och kramp och såna grejer. Men så har du mittfält och framåt. De kör överlapp och de fyller på med 4-5 spelare.
Jag vet vad du menar och det är super, men det är liksom, får inte vara så.
Nej, men alltså för mig är det ju att AIK håller på nu att göra helt omtag. Och det för mig AIK har varit förut är ju att de har spelat bra fram till sista tredjedelen. Där har de inte en aning vad de ska göra. Tappa bollen, det är så det blir efter första målet. Geiger kommer, ska spela till två spelare mellan dem. Hammarby tar en direktvändning, boom, 1-0 typ så. Och det är så det har varit mot AIK, att det har varit liksom flygplatser att spela på. Och man har inte riktigt fått ihop, vad gör vi om vi tappar den? Hur är balansen och sådana saker? Det är mycket saker som AIK behöver jobba med fortfarande. Men de har tagit kliv liksom. Men här såg man det här, ska man säga, ungdomliga då, om jag ska säga så. Skitsamma, vi kör för 3-1 nu liksom. Och liksom, det är så långt ifrån det AIK som jag är uppvuxen med, när det liksom var, inte en människa går in på offensiv plan halva när det är 10 kvar liksom.
Ja, då säljer du inte så mycket spelare i den fasen AIK är nu, eller, och de behöver ju det, så att nej, jag tycker det imponerar. Och så här, honorable mention till Stanley Wilson och de här, jag tycker de sköter sig på ett utmärkt sätt för att vara så unga och så pass modiga som de är, så det är kul att se. Sen att de springer på överlapp och så i slutet, då vill jag stänga av tvn med en annan.
Hammarby var ju inte det enda laget som blev utbuat på tre arena helgen. Vi var ju på plats där Djurgården förlorar mot BP, och det var länge sedan man hörde så mycket busvisslingar.
Och fick du också mycket långfinger som jag fick, eller?
Nej.
Var det ditt fel att de förlorade?
Ja, det verkar som det. Det var många som ville visa sin, vilket finger som var längst på en hand.
Men att, fan, men är det någon supporterskara som tycker om dig? Det är
det vet
jobb.
Jag inte. Nej, men alltså,
min grabb gillar dig. Även min fru säger att de tycker om dig mycket. Det är jävligt
ungligt. Ja, det gillar jag.
Ja, det förstår jag.
Nej, men jag säger, jag är lite orolig. Om de tyckte om mig så skulle jag bli mer orolig.
Ja.
För liksom, då gör man ju inget avtryck.
Nej, jag gillar att du vet.
Men att Djurgårdens match här, att jag blir förvånad över hur arga ändå supporterna blev på, jag förstår ju, för att det var ju otroligt långsamt och trögt spel. Alltså det var ju verkligen på session fotboll när den är som absolut värst. När jag vill kanske ta fram och visa hur dåligt det är, då kan jag visa Djurgårdens anfallsspel. För det är mittback till mittback, ut till ytterbacks, tillbaka till mittback, upp till mitten, tillbaks igen och vända. Alltså det var ju noll för Brommapojkarna, alltså, att försvara mot och sådär. Och det blev liksom snabbt att man hörde att supporterna blev så här, men spela framåt, alltså du vet, de blir tokiga. Om de gör en felpass, det kan man ta, för då försöker man någonting, men de här försöker inte. Och ju mer de buade och skrek, desto sämre vart ju mittbackarna. Alltså, det var ju nästan genant att se när de hade bollen, hur rädda de var. Men den aggressiviteten som var efteråt från alla support och allting, jag vet inte 17 om jag har varit med om det på Djurgården någonsin faktiskt, om jag ska vara ärlig. De var helt tokiga liksom.
Nej, men de är ju ändå lite lika Hammarby också. De har ju en otroligt bra trupp, och nu ska jag inte säga att Hammarby får ut lite av sin, med tanke på att de ligger tvåa och kommer tvåa i Svenska Cupen. Men man har så höga förväntningar på de här två lagen, och jag tycker Djurgården är likadant där. Deras DNA är ju att bara köra.
Mm.
De har ju sitt 4-3-3 när det gubbar springer, går rakt på mål, finner inskjut, nästa avslut, och så hela tiden. Och så kommer de tillbaka till det här som du säger, det negativa possessionet, som är att ja, det andra laget lägger sig på rätt sida, och så står man och spelar handbollsspel där och det händer ingenting, och då tappar man också i det här, när du väl tappar bollen, då blir du inte heller så aggressiv, för att du har liksom gått runt där och passat runt bollen, och där hamnar Djurgården i den här matchen, och det ser för jävligt ut när de gör det. Så jag förstår att supportarna är arga när de ser det här. De har ändå betalat dyra pengar för att titta på sitt Djurgården, så kommer de ut och är så pass lama som de faktiskt är i den här matchen.
Du är ju där, samma som jag. Såg du Honkavara, hur mycket han jobbade på sidan? Har du sett det här förut?
Nej, eller? Det är första gången faktiskt. Sett honom vara uppe så, var så aktiv, eller det såg man till och med från tv.
Ja, jag säger att han var ju mer svettig än säkert 6-7 spelare alltså. Han visar ju så här, men kör här och ut här och vänd, och jag har inte sett han så där liksom typ aggressiv i hur de ska spela, och arg när de inte gjorde liksom rätt.
Börjar brinna under fötterna på honom,
jo,
här nu.
Och det är där jag menar, och då är man fortfarande arg på han. Om man var på plats, då måste man ju se att han gör ju allt han kan för att spelarna ska göra någonting annorlunda, men det händer inte. Och så får han kritiken liksom. Då kan jag ibland känna så här som tränare typ, att det känns orättvist liksom, att om spelarna inte vågar, inte kör sina grejer, det är lätt att lägga över till mig, men det är ju fan inte han som ska stå bredsidorna. Två in i mittfältare som är så där, bara ska hålla på och dutta med bollen istället för att försöka trä igenom och göra svåra grejer och liksom ta nästa steg. Det är klart att det är hans, då får han byta dem helt enkelt. Han borde ha bytt tidigare, där köper jag, för jag tycker att det händer ingenting. Men sen, ju mer byten, så sämre blir det ju. Det är ofta så det är, det vet vi om ju. Men att han var så aktiv, det var, gladde mig lite att se, för att jag har inte sett han där. Det är ju mer Mattiasson som springer upp och kastar permar och grejer, men nu var det på riktigt liksom.
Men Mattias Hiltanen säger ju efter matchen att det har hänt någonting med dynamiken i laget, och då är det ju lätt att gå till att Mikael Andersson är den förändringen som har kommit in i elvan, och nu flyttar man ju också ut Hegland på kanten, så det är mycket förändringar där när Findell är borta i den här mitt-trion som ändå hade hittat.
Han bytte ganska snabbt sen, tycker jag ändå, att han fick spela på vänster.
Det var väldigt mycket rotation där, det var många som ville in till mitten av de där tre.
Ja, nej, den är ju, säger han så upplever han väl det så, tänker jag. Sen, det är enkelt att bara peka på Andersson såklart, att när han kommer in så blir det så mycket sämre och Hegland ser sämre ut och så. Det kanske är så. Men då kan jag ju tycka att det är konstigt som tränare att faktiskt gå in och börja rucka på det där och faktiskt ändra någonting lite tillbaka till Hammarby igen då. Varför liksom, if it ain't broken, why fix it, eller vad det är man brukar säga, va? Så att jag tycker att det är lite samma sak där. Djurgården såg jättebra ut i derbyt. Varför hålla på och laborera med det som uppenbarligen har funkat innan? Sen tror jag att det är så enkelt att bara en spelare är det här, utan inte att de här har gått på myten av sig själva kanske, men har varit mycket matchande nu, och så tror man möter BP hemma, där är en klar trea, sista vi gör innan vi går på semester. Det är också en farlig match, ska man ha med sig, att veta att man har redan bokat Stureplan. Nu ska vi gå och städa av BP hemma, och så blir det allt annat än bra, och så står man därefter och har schabblat bort 3 poäng istället, vilket kan vara avgörande i slutändan.
Vilket bortastöd BP hade.
Ja, du sa ju, du lyfter det flera gånger.
Ja, jag blev glad alltså.
Ja, det har man heller aldrig sett. På att man inte har sett Honka vara matchcoach och stå upp och skrika och BP:s bortastöd. Jag håller med, ja. Det var roligt.
För att jag har ju sagt att om ska BP ta nästa steg, så måste man vara mycket tuffare mot dem som spelar BP. Man ska gå på 7 hemmamatcher. Dam eller herr spelar ingen roll. Du ska gå på 7 hemmamatcher, annars får du inte spela BP. De är 4000 ungdomar där. Det kommer ju bli bra. Och de som var där nu på kortsidan där när de fick slå Djurgården, jag är helt övertygad om att de tyckte att det här var så jävla roligt. Så det här vill man göra fler gånger.
Så har de ju utomlands, vet jag, i akademin och sådär, att du måste gå på A-laget när de spelar. Mm. För att vara närheten till det och se och lära dig av det.
Och när BP då äntligen har det här stödet, så går lagkaptenen Simon Strand sen och drar på sig en Hammarby-tröja och går på derby. Pontus, du skrev i våra interna chattar att han måste få sparken, så här kan man inte bete sig. Eller åtminstone gå ut och be offentligt om ursäkt, vilket han gjorde på bästa sändning till SVT.
Det är antingen det ena eller det andra, men nu kan ju ut och pudla det SVT, och då får det väl vara. Jag kan inte förstå beslutet från början, men nej. Visst, han tar på sig den, jag ber om ursäkt, då får man väl någonstans lägga det åt sidan, men... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ett onödigt poserande, sätter ju BP en jävla situation. Jag hade förstått det om man hade spelat i en klubb utomlands när man kommer hem och så vidare, att man visar sina klubbsympatier, vart de ligger någonstans. Men i det här fallet kan jag faktiskt inte förstå det, med tanke på att det är en klubb i samma serie. Och ja, jag tror inte att BP-höjdarna var speciellt nöjda med det där uppförandet, och att han är lagkapten tycker jag väl är lite märkligt om han kommer vara det framöver, med tanke på att jag har högre förväntningar på lagkaptenerna runt om i Allsvenskan än så här.
Det är Ackerman som är kapten annars, han var ju borta den här matchen då, men det är också lite så här, han har varit 3 år i Hammarby, vad är avtrycket egentligen liksom? Men nu låtsas ju alla som att han är kung, för han började ju på våran intervju säga att det är skönt att komma hem till Söderstadion och sådär. Alltså han gör ju allting för att få liksom en Bajen typ aura av det liksom så.
Leva på det efteråt sen.
Ja, men lite så är det ju. Och det är därför han gör en sån här sak ju. Han tänker ju inte. Det är det som är problemet. Han tycker ju att han är rätt så cool när han kommer dit, och att alla ska liksom ta bilder och kolla han håller på Bajen och sånt. Och de kommer ju försvara han in i livet, döden, Hammarby-supporterna, för de tycker att han är skitcool ju. Men alltså övriga Sverige sätter ju ett ruggigt frågetecken kring där. Sluta spela i BP och ställ dig på sidan då. Alltså det är ju inga problem med det ju. Men så länge du är i ett allsvenskt lag och är kapten till exempel, så här, du behöver inte hålla på liksom och tycker jag.
Men Borda var väl att titta på någon Bayern-match i vintras.
När Västerås
själva hade match. Jag vet att Christian Romero borta i Tottenham Hotspur var över till Argentina, men fick vända för att han skulle se sin barndomsklubb spela för titeln, hans egna då arbetsgivare höll på att åka ur Premier League och lite sånt där. Så att det händer ju titt som tätt. Man kanske inte ska ha för stora förväntningar på fotbollsspelare, men i just den där fallen så får man ju tänka till, och där är det ju viktigt att klubbarna verkligen sätter ner foten så att det där aldrig händer igen. Eller att man visar gentemot övriga laget att det här är inte acceptabelt, för det är väl det viktigaste. Och då att man går ut och ber om ursäkt. Det tycker jag liksom någonstans i slutändan är det viktigaste. Nu har han gjort bort sig. Han bad om ursäkt, han pudlade på bästa sändningstid. Nu får vi gå vidare från det där kanske.
Vi tar och släpper matcherna för en stund och går vidare med det här. Värmbrons värstingar, det ryktas om sommarspecial.
Ja, det är fan med en sommarspecial med tanke på att vi har så gött väder ute. Till och med i Göteborg är det bra väder, tror det eller ej. Jag har ju varit i Örebro och hälsat på, där är det alltid bra väder. Här.
Det var ju dåligt och det var ett moln som åkte förbi. Jag ber om ursäkt för det.
Vad var det du sa? Sveriges Miami?
Ja.
Jag håller inte riktigt med.
Du har inte varit i Miami alltså?
Nej, då har jag inte. Jag tror inte. Nej, det var inte. Skit i det. Jag har tre saker som jag hatar med sommaren, så får vi se om ni håller med mig här nu då. Jag kan börja med den första då. Det har att göra med att jag avskyr att åka till sandstränder. Skrivit så här. Det finns mellan 10 och 100 triljoner sandkorn på jorden. Ingen har orkat räkna dem exakt. Mm. Kan du göra aktien sen när du slutar? Ägna dig åt det. Dödagarna. Ja. Ett par timmar på en sandstrand räcker således för att du ska få hem miljoner av sandkorn för att sedan aldrig bli av med dem. Den sanden du får med dig hem idag kommer du med andra ord bära med dig resten av livet. I bilen, i hårbotten, i din favoritväska, i dina skor, i din säng. Så åk aldrig till stranden, Axel. Det har jag gjort för många gånger. Jag blir tvingad dit jämt. Och jag hatar det. Och jag hatar mig själv när jag sitter där.
Jag är ju ingen sommarkille alls, skulle du veta. Ja, jag är ju höstkille alltså.
Ja, bra. Då kommer du hålla med mig. Ja, min lista.
Men det här sanden är ju noll. Nej, och när man har varit utomlands, det är ju poolen punkt liksom.
Ja, jag håller med. Och jag har byggt ett... Jag har inte byggt ett, det ska gudarna veta. Jag har köpt ett hus som någon annan har byggt i ren jävla betong. Mm. Och ändå så tvingar min fru ut mig till sandstränderna. Jag hatar det.
Aldrig så nära skilsmässa som då, eller?
Nej, verkligen inte. Gillar du sandstränderna?
Nej, jag är också pool om jag får välja.
Men du har också små barn och det är ännu värre. När man, liksom, de är bara, det är bara sand över hela dem. Mm. Och hemskt.
Men de älskar den ju, så man får ju ta en kula.
Ja, behöver inte, ja, jo, jag gör ju det själv, så obviously får man väl ta en kula då. Ja, punkt nummer två, då, den här tror jag kan röra upp rätt så mycket, det är grilla. Det tycker jag är överskattat. Så in i bänken. Och så skrivit så här. Men så står vi grilla väl i sista reservatet för machokulturen, va? Kanske är det därför vi håller på att grilla så förbannat mycket. För ingen vettig person kan ju ärligt säga att maten blir godare på en grill än i till exempel en stekpanna eller en ugn. Kanske gör man det för att vara cool. Nej, förlåt. Kanske gör man det inte för att vara cool eller för att maten ska smaka gott, utan bara för att få vara i fred. Då har jag en betydligt större förståelse för det och även en liten gnutta respekt.
Här kan inte jag backa dig.
Nej, men det är översett. Du behöver inte backa mig. Jag vet att maten inte blir godare på grillen. Jag tror bara det är tillhåll för det mesta för män då. Att få vara lite för sig själva. Du har grillaura. Det har du. Och står där ute för dig själv.
Jag ska vara helt ärlig. Jag har aldrig grillat i mitt liv.
Fan vad det hedrar dig.
Ja, aldrig.
Är det grillat. Sant?
Aldrig.
Varför?
Du har min fru lägen. Är helt överlägsen och jag kan inte. Jag har precis börjat lärt mig att göra 2-3 rätter i köket.
Men jag är samma, jag kan inte heller göra mat, men på något jävla sätt så är det jag som står vid grillen. Och frågar mig inte varför, så kommer jag på mig själv, jag blir utskickad dit såklart. Så står jag där med jävla grillbistik, varför gör jag det här? Det blir ju godare där inne, varför står jag här? Sen är det ju rätt gött, för då kan man lyssna på någon podcast och lite sådär. Ibland brukar jag åka och kasta saker på återvinningen och sådär, för att jag får vara för mig själv. Jag tycker det är underbart. Men ja, du var inne på något resonemang kring...
Jag tycker det är gott. Jag tycker att det är ja, det är jättegott. Så där kan jag inte hålla med.
Alltså grill är jättegott.
Men inte godare än mat i stekpannan.
Men
varför? Det finns ingen... Nej, det är ju inte det.
Ja, men jag vill veta vad du har lärt dig för rätter, Axel.
Alltså, jag blir hånad. Jag gör en pasta halloumi till min dotter. Det innebär att man gör pasta.
Med halloumi.
Och sen gör man halloumi. Och man tar lite ost och lite peppar och sånt.
Men fan, du har ju det. Halloumi är ju en ost.
Jo, men jag säger,
så du tar ost på osten.
Ja, exakt. Parmesan som man river in i alltså där. Och sen falukorv makaroner.
Men det är ju ingen rätt.
Det kan du inte grilla. Det är väl en rätt.
Vadå? Varför
inte det?
Det kanske...
Det
är inget man... Men ska jag vara helt ärlig. Om jag fick välja en maträtt som jag skulle äta resten av livet, så är det ju klassisk. Stek, potatis, falukorv, ägg. Klar. Ja. Resten av mitt liv.
Jag kan sakna när man var yngre och man bara körde ketchup och makaroner och det inte var ett problem. Så jävla fint var det.
Ja. Nej, men som sagt, jag har aldrig grillat i hela mitt liv. Inte ens rulla korvar.
Nej, men jag menar mer bara smaken av grillat. Det är godare inomhus. Alltså det...
Nej, det håller jag inte med.
Nej, okej, okay, då har ni fel. Mm. Och så sista då, som jag har ett jävligt stort... Vuxna män som äter glass, och det har du också en aura av, aktien. Otrolig faktiskt, att det, de kommer fram nu på sommaren när de har en strut med tre kulor i och står och slickar på dem. Och
vet du vem jag tänker på?
Nej, men vet du vad jag... Ja, men först och främst vill jag bara säga att då liksom går barnen bredvid mig. Då liksom suger jag tag i dem och håller i dem hårt. För jag blir på riktigt rädd för vuxna män som går och äter glass. Det är obehagligt och de borde spärras in allihopa.
Så. Nu kan jag ju inte säga vem jag tänkte
vem
på.
Vem tänker du på?
Vår poddkollega Per Boman, han är en riktig glassälskare.
Otroligt! Ja, apropå auror då. Han har inte den auran kanske, men att äta glass. Han brukar stå, se han stå här utanför och slicka på en glass. Och då blir jag rädd och illa till mots.
Axén, gillar glass?
Ja, det gör jag. Men jag är inte sån här riktig... Så här, jag har ju kompisar som är helt maniska på glass. Och så där. Men vi åkte till Söderköping. Har ett glassfik som är precis vid deras... vad fan heter det när man håller på med båtarna upp och ner och kanalen där? Mm. Skitsamma. Alltså som är... Du vet, man fick en chock första gången man var där. Du vet, det brann, det rök och det kom grejer. Och det kom in med stora hinkar med glass och sådär. Du vet, det var ganska nytt med att man ska ha stora grejer. Så vi åkte dit en gång per år då och så. Men jag gillar ju typ så här... GB-glassar typ, om du förstår vad jag menar.
Ja, men bara en vanlig sandwich eller någonting.
Ja, absolut.
Men, och... Det är inte de jag menar. De har jag liksom inget problem med. Det är mer de här med kulor när de står och väljer omsorgsfullt i en disk. Och så sen kommer de ut asnöjda då. Och liksom och slicka på dem sådär. Det är, nej, fruktansvärt. Jag tycker det är hemskt.
Men om man tar i bägare, är det skillnad?
Lite bättre, men det är det här, vi måste sluta. Även vuxna män som dricker mjölk har väldiga problem. Alltså ett stort glas med mjölk tycker jag är helt sjukt.
Jag slutade dricka mjölk när jag var 7.
Ja, exakt. Mm. Som man ska. Jag tänker att det är rätt naturligt.
Vi har fått in jättemycket tittarfrågor.
Ja, ta
bra lista. Vi tar dem. Och ni får hålla lite kort eftersom det är så många. Då hinner vi få med några innan tiden är slut. Både Jimmy och Emil undrar vem ni skulle vilja se som ersättare då till Kalle Karlsson om man får sparken.
Har du någon där?
Nej, jag har ingen faktiskt.
Men jag tänker någon 4-3-3. Alltså egentligen hade man ju velat ta in Kim och
Rydström eller leder nu?
Man ville ha in Kim och Tolle där, men det går ju inte.
Nej,
såklart.
Omöjligt.
Men absolut, jag hade ju velat ha en 4-3-3-tränare definitivt som bara hade gått in och förvaltat det som Kim egentligen lämnade efter sig. Sen kan du ju liksom ändå vrida och vända på små saker, men inte att du liksom går över på... Inte en ren treback har de lite idag, men att du börjar tilta åt det hållet, det tycker jag är fel.
Axén har alltid pratat gott om Elfsborgs tränare. Är det fortfarande en klubb som du hade kunnat vara tränare för om du gick tillbaka till den rollen?
Jag har fått, under alla mina år som tränare så har alla alltid förknippat mig med att jag skulle kunna träna Elfsborg för att jag pratar gott om dem. Jag tycker ju att de spelade otroligt fin fotboll när vi höll på. Alltså när det var... Blandning av lite possession och snabbt spel som fanns. Jag har alltid gillat sättet Elfsborg har spelat på. Jättefin klubb och allting. Men Andreasson sa tidigt, så länge jag hade min tatuering så var det helt omöjligt. Typ så att, men sen var den lite full och då skulle vi höras. Och sen så hade jag glömt bort den när han var nykter. Sen igen, sådär. Men att fin klubb har byggt upp en kortsida som är på riktigt nu. Och jag gillar Elfsborg, så är det ju. Men jag blir aldrig mer tränare.
Pontus, när får du ta det? Puskas skriver, har verkligen Malmö en så stark trupp att man är ett topplag? AC exempelvis är ju inte peak direkt, tycker inte truppen sticker ut. Du har ju ändå tippat dem då som...
Jo, men jag tycker definitivt att truppen sticker ut. Sen var ju det med Pony Jansson och Robin Olsson också, ska ju tilläggas. Men jag tycker fortfarande finns lite krut kvar i stryget till exempel. Det borde finnas. Bussanello är ju inte ens så... gammal, vad har hänt med honom de senaste två säsongerna? Jag tyckte att han var en topp 5-spelare i Allsvenskan för 2 år sedan. Sen har du ju liksom Otto som jag tycker är grym på mitten. Man har Gudjonsen och Botheim framåt. Framförallt Gudjonsen tycker jag inte alls har fått, han har knappt fått spela. Jag tyckte han var riktigt bra i stora delar av förra året. Haksabanovic har ju visat att han verkar komma tillbaka och vara så nära den nivån han faktiskt var när han var som bäst i Allsvenskan. Så jag tycker att de har en bra trupp. Jag bara tycker att de ser virriga ut, den här stackars bulgaren. Han kan inte vara så dålig som han har sett ut. Han springer runt, jag såg dem när de mötte Mjällby. Alltså han springer runt och försöker spela man-man, men har troligtvis aldrig gjort det. Så att du tycker inte att de gör... tränarstab och gör det bästa för att få ut max av den här spelartruppen. Det tycker jag verkligen inte.
Nu skriver min producent också som är Hammarbyare. Trist att de inte svarar på Rydström.
Ja, okej, okay, du tänkte Rydström. Ja, men han hade väl kunnat vara ett namn. Även då när vi pratade Elfsborg, Jimmy Tillin. Nu fick han aldrig till riktigt kanske possessionen i Elfsborg som han ville från början. Utan blev ju lite mer direkt och fick framgångar med det i Elfsborg. Så det är också en tränare man kunde tänka sig med, absolut. Rydström kommer ju att nämnas såklart. Sen om han skulle kunna gå hem i Hammarby med den klassiska relationismen. Ja, det skulle kunna gå hyfsat sömlöst från Hellberg kanske.
Mm. Simon skriver, lyft gärna upp VSK om ni inte redan har gjort det, när de gör en historisk seger mot Malmö och har byggt upp ett lag som man inte ska blunda för.
Absolut. Jag tycker till exempel skillnaden nu med för 2 år sedan är ju att man pratar rätt saker och man gör mål. Det kändes som man skete där för 2 år sedan. Man var bäst mellan straffområdena och man såg världsrekord i XG och man nöjde sig med det och vi kan inte åka ut för vi är så jäkla bra. Nu är man mer cynisk, man är mer noggrann på vad liksom i båda boxarna och sådär, så att absolut att Västerås har kommit en bit på vägen, men det är fortfarande kommer de vara indragna tillbaka.
Det är ju rätt så intressant det här med VSK och deras säsong när det senast begav sig, då var de ju liksom inte topplag men subtopplag på underliggande siffrorna. I år är det lite tvärtom och så istället vinner man matcher då, jag vet, återigen tillbaka till den engelska fotbollen, Hull City. Hade man gått på de underliggande siffrorna så hade de spelat i League One nästa år. Nu ska de spela i Premier League istället. Det kanske är unheard of, men det är ändå liksom mer ett verktyg kanske än att man bara ska gå på det stenhårt.
Vad ska ni göra i veckan?
Vad ska man göra i veckan? Jag ska iväg imorgon och jag spela blindfotboll för Aftonbladets räkning. Det ska, man får inte kalla det blindfotboll. Fan också, det gjorde jag första jag gjorde nu också. Parafotboll. Folk som var garvar då att bara för att håller jag på att kansla mig här nu. Sista vi gör innan jag går.
Är det när man kastar bollen så där?
Nej, exakt, det är inte det. Alltså. Ja, du spelar fotboll och så har du ett skydd över ögonen då. Målvakterna ser, så jag är jävligt intresserad på varför de söker sig till den sporten. Så det ska bli kul.
Jag sett... Det är kul när du är mål och de säger du sköt utanför Pontus och du har ingen
aning. Ja, nej, det ska bli intressant att få göra det. Så det är vad jag ska göra imorgon och det är uppe i Uppsala.
Spännande, Axén, har du några planer?
Nej, den här veckan har jag faktiskt ganska lugnt. Jag fick hoppa in här nu för att Boman ska hålla på och bli...
Lära sig hjärt och lugnare.
Clint Eastwood. Men att, nej, jag har väldigt lugnt. Men vi ska ha en liten fest, mina 12 syntkompisar, på lördag.
Och, vad gör du då? Slänger med luggen och kör Depeche Mode.
Gamla låtar, kajal och grejer. Dricker champagne och rosor och pratar gamla minnen. Jättetrevligt på mitt land. Och min bästa kompis bor precis bredvid, han har ju riktigt hus där. Liksom. Han bor inte där, men jag är lite mer sommarstuga och han är hus, typ, så kan man säga. Så vi kommer vara 12 stycken som myser på där borta. Och sen som jag kommer lägga av väldigt tidigt för att jag ska till Häcken på söndag mot Bayern.
Ditt lag Häcken. Friberg måste ha någonting på dig där med tanke på hur mycket du sitter och hyllar dem hela tiden. Ja, men, det är mer än Besara nu. Du liksom...
Ja, men ska vi säga så här?
Lite från och tagit in Häcken.
Jag har tagit reda på det här nu lite för att jag visste att du håller på så här. Vad sålde man för förra våren? Hur mycket sålde man för?
Nej, det vet ju du med tanke på att du har speedat.
Över 200 Friberg. Miljoner. Alltså, förstår du? Det är ingen som säger någonting om. Alltså, Häcken åker ju som vanligt under allting som finns där. De jobbar ju otroligt bra där borta. Alltså, det är ju en sån välskött förening och allting. Så.
Alltså, det här är hans nya Besara.
Nej, men Silas sa jag ju tidigt.
Ja, men vad fan? Ja, men är det svår? Vad fan, du ser väl att det är en svinbra spel att han kommer.
Det finns sådana som vi jobbar ihop med som fortfarande tycker att han är svag. Så att jag försvarar honom in i döden.
Det är som du håller på med Hägland, att du råkade pricka den där som alla.
Dumbia och Hägland prickar man in innan ens folk kunde stava till
det. Dumbia, det är ju, förstår, det är nästa försäljning. Förstår du hur mycket pengar de kommer dra in?
Den var jag tidig på.
Jo, men hur mycket pengar kommer de dra in då, Häcken, på dem då? Ja, de här två.
Alltså, kul för Häcken, kul när det går bra för andra.
Jo, men jag förstår ju att en från kungen är väl lite deppig.
Du får prata mer Häcken på fredag, för då är du väl tillbaka?
Ingen aning.
Det tänker vi och det hoppas vi, för då är morgonklubben tillbaka. Vi tackar så mycket för idag och alla avsnitt av klubben kan ni hitta där poddar finns. Hej då!
Tjena!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.